Visst är det härliga texter. De säger otroligt mycket om livet, om döden, om framtiden, om hoppet, om det som väntar alla de som är på Jesus troende. Jag vill läsa för dig och tillsammans med dig idag texten som är föreslagen för den här söndagen. Och den är tagen ifrån Uppenbarelseboken, det sjunde kapitlet. Och från vers 9 till och med 17. Uppenbarelseboken 7, 9 till 14. Och den här helgen är ju Alla helgona helgen. Och det är ju en helg då vi över hela landet minns de som har gått före oss. Och samtidigt är det också ett tillfälle för oss att påminna oss om hoppet i Jesus Kristus. Ett ypperligt tillfälle för oss att predika om vad som väntar, om vad Jesus har förberett för hela mänskligheten egentligen och för den som tror på Jesus Kristus. Så jag läser texten ifrån Uppenbarelseboken då, det sjunde kapitlet, vers 9 till och med 17. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. Och de stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst, frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de 24 väsendena. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad och sa, amen, lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. En av de äldste frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit? Jag svarade, min herre, du vet det. Då sa han till mig, dessa är de som kommer ur den stora nöden och de som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. Och de ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Amen. Det här är en text som säger otroligt mycket. Och när vi läser den här texten så hamnar vi mitt i ett sammanhang där Johannes som skriver den här uppenbarelsen, den här texten, han ser en massa saker. Han får en vision från Gud, en himla vision. Han får ett budskap ifrån Herren. Och det här sammanhanget som vi läser i hamnar mitt i mellan från kapitel 4 och framåt. Och det vill säga aposteln, han har fått se en öppen dörr. Han ser en tron och på den tronen så sitter någon. Och det är Gud själv som sitter på den här tronen. Och när framför då den här tronen så är det som ett hav av kristall. Och framför tronen står det också fyra väsenden. Det är alltså änglar och de tillber honom som är helig. De tillber honom dag och natt. Och jag plockar lite från kapitel 4 här då. Dag och natt säger de utan uppehåll. Helig, helig, helig är Herren den Herren Gud, den allsmäktige, han som var och som är. Och när dessa väsen prisar så tackar de honom som sitter på tronen. Och sen finns det också 24 äldste där, och de faller ner inför Guds tron i tillbedjan. Och de lägger ner sina kronor inför tronen. Det som egentligen skulle betraktas som någon belöning. Och säger nej, och de här äldste, de visar som att belöningen är inte våran, utan belöningen är din. Äran, härligheten, allt pris, allt lov, det tillhör dig Gud. Och så plockar man fram en bokrulle. Och den här bokrullen ska öppnas. Och det finns en mängd sigill på den här bokrullen. Och helt plötsligt så finns det ingen där i himlen som kan öppna den här bokrullen. Eller som kan öppna dess sigill. Och Johannes som får se den här synen, han börjar gråta. Är det ingen som kan öppna sigillen? Och då kommer en av de äldste till honom och säger: gråt inte, se lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Lejonet av Juda. Och då syns ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat, och väsendena och de äldste, de faller ner och tillber. Och så bryts det första, eller de sex första sigillen. Och det här kan man läsa när de här sigillen bryts. Det handlar om krig, människoslakt, dyrtider, hungersnöd, död, svält, pest, lidande, martyrer, kosmisk omvälvning av himmel och jord. När de här sigillen bryts. Och då är vi framme. Har vi gått igenom både kapitel 5 och kapitel 6. Är vi inne i kapitel 7. Och så ser han fyra änglar som står vid jordens fyra hörn och håller tillbaka vindarna och så vidare. Och så talas det nu då om en stor skara. Mängder av folk. Det står 144 000. Och många har försökt att ge sig på tolkningen av de här 144 000. Och man kommer upp en mängd olika saker. Mikael Telbe, som jag haft som lärare på missionsskolan, han har skrivit en bok bland annat som heter Lammet och odjuret, som just talar om uppenbarelseboken. Han säger att en naturlig tolkning av de här 144 000 är egentligen att använda sig av den talmystiken som används inom judendomen. Där siffran 3 till exempel står för gudomligt. Där siffran 4 står för skapelse. Och 3 gånger 4, det är 12. En gudomlig skapelse, det talas om egentligen människosläktet som Gud har skapat. Men när man tar då 3 gånger 4 som är 12, gånger återigen 3 gånger 4 som också är 12, 12 gånger 12, 144. Och sen gångar man det med 10 som är ett judiskt tal för stort, väldigt stort, alltså mycket. Så 144 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Alltså Guds folk, 3 gånger 12. Församlingen, alltså Israel, och sen församlingen 3 gånger 12. Är ni med? Gudomlig skapelse. Gånger 10 som är jättemycket. Gånger 10 som är jättemycket. Gånger 10 som är jättemycket. Det vill säga 3 gånger. Det vill säga gudomligt. Som Gud har gjort någonting med. Och hans slutsats är att den här stora skaran är precis den beskrivningen som kommer här efter. Därefter såg en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folkslag, stammar och länder och språk. Och de stod vadå, inför tronen och inför lammet. Mängder av folk. En skara som ingen kan räkna. Och så kommer då frågan lite längre fram. Vilka är dessa? Vilka är de som står inför tronen och skaran? Och svaret är, de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och kläder är en symbol för våra liv, våra gärningar, vad vi är och hur våran vandring helt enkelt. Bibeln talar inte om gärningslära, men Bibeln talar om helgelse. Och Bibeln talar om att genom lagen kan ingen bli rättfärdig. Du kan inte bli rättfärdig, du kan inte bli tvättad ren genom att göra en mängd olika saker. Och nu är jag ur bild, men det gör inget. Du kan inte göra det genom egna gärningar, att tvätta dig ren inför Gud. Det enda sättet att bli ren och få sin synd sonad, att få sin synd borttagen, det är genom Jesu blod. Och vad är då Jesu blod? Jo, blod talar om livet. Blod talar om döden. Att det enda som kan sona min död, det enda som kan ta bort min död, min eviga förtappelse, min eviga separation ifrån Gud själv, det är att Jesus dör i mitt ställe. Det är att Jesus utgjuter sitt blod, hans blod, han ger sitt liv, sitt blod för dig och mig. Så när Bibeln talar att vem är dessa som den här som har vita kläder och som står där, den stora skara som ingen kunde räkna, jo. Det är det som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Och därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och som jag sa innan, i oss själva så kan inte vi åstadkomma den förändringen. Vi kan inte ändra vår natur. Det är bara Gud som kan göra det genom Jesu Kristi verk på korset. Och det vi gör ibland som kyrka, inte, jag talar inte bara om oss här, utan som kyrka i allmänhet, det är att vi predikar ett falskt evangelium för människor ibland. Eller vi vilseleder människor. Och människor överallt tror att alla människor kommer till himlen. Det finns en falang inom kristenheten som man kallar trosinriktning som heter universalism. Man säger att allting ordnar sig till slut ändå om jag säger det slarvigt. Men jag kan inte se det riktigt, utan Bibeln talar om en dubbel utgång. Vi kan inte hoppa över de texterna. Det Bibeln talar om liv och död och valet dit och hur vi kommer dit, det finner vi när Jesus säger i sitt ord: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det kan låta tufft. Det kan låta, ja men de andra då, fy vad orättvist och så vidare. Faktum är att Gud har gjort allt för oss. Allt. Jesus har gjort allt för dig och mig. Jesus, han lämnade sin gudomlighet, han tog mänsklig gestalt, han föddes här på denna jord som människa, vandrade som människa, han tog ditt och mitt straff. Och sedan så blev han upptagen till himmelen. Och Bibeln beskriver att han sitter på faderns högra sida och manar gott för dig och mig. Kom igen. Kom igen, här är erbjudandet, här. Du måste med. Och det finns så många texter i Bibeln, i evangelierna, där det talas om att dra in noten och hur alltså nätet. Det talas om fest i himlen och där den som bjuder till fest verkligen nödgar människor och kom igen, men hämta dem på gatorna, släpa in dem, tvinga in dem om det skulle vara så. Alltså Guds hjärta för varje människa, det är vidöppet. Men varje individ behöver ta emot budskapet ifrån Jesus och om Jesus. I kapitel 22 i Uppenbarelseboken så står det så här i den 14:e versen: saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden. Men det står: saliga är de som tvättar sina kläder. Och därför är det av sån enorm vikt att du och jag, du som tror på Jesus Kristus, du som har fått ditt liv förvandlat, du som har tvättat dina kläder i Lammets blod, att du också får dela med dig av evangelium, de glada nyheten att varje person som finns runt omkring dig och utöver denna värld har fått samma erbjudande och samma utsträckta hand som vad du har fått. Och det här blir allvarligt därför att du och jag behöver verkligen vara missionerande. Få berätta för människor om vad det är som ligger framöver. Och när kläderna är tvättade, när våran synd är sonad, när förlåtelse finns på plats, när du och jag har gjort Jesus till Herre och Mästare i våra liv, när vi har böjt oss inför honom, precis som vi läste om den här, eller jag citerade om den här himmelska synen, hur alla bara faller ner inför honom. Och den här vita skaran, de ropar också. Det står i den 10:e versen: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och beskrivningen är att de har palmkvistar i sina händer. För nu är det himmel, nu är det fest, nu är det på riktigt. De har kommit ur svårigheter, de har kommit ur märkliga tider och nu befinner de sig där de är ämnade att vara, inför Guds ansikte, inför tronen i all evighet, där livet inte tar slut. Där Bibeln beskriver att varje tår torkas bort, där hunger inte finns mer, där avsked inte finns, som vi sjöng i sångerna också. Och då är det glädje. Himmel är en plats av glädje och tillbedjan och frid och så mycket gott. Det är svårt att kunna beskriva himlen. När aposteln gör sin beskrivning av det han får se, så säger han: det var så som, det liknade. Och det kan vara jättesvårt att verkligen sätta ord på det. För många, många år sedan fanns det ett program på tv som var otroligt sött. Det var barn som beskrev olika saker, lite aliasleken. De fick inte säga, de var ju så pass små, men de fick inte säga namnet på grejerna. Så försökte de beskriva vad det var. Och de vuxna hade fullt upp och se eller förstå vad det var de beskrev egentligen. Och jag tror att lite på liknande sätt, hur mycket du än kan tänka dig och föreställa dig, så är himlen bättre. Så är det mer. Vad är himlen då? Enligt judisk teologi så talar man om tre himlar. Den första himlen är ju den himlen vi ser. Den andra himlen är andevärlden. Och den tredje himlen, det är Guds himmel. Det Gud är. Vart det är fysiskt där, egentligen så spelar det ingen roll. Men jag har sagt tidigare att Bibeln talar om att Gud kommer En gång kommer det bli nya himlar och en ny jord där allting blir gjort nytt. Och en sak vet jag, det är att Jesus vill att du ska vara med. Att du ska få vara där, att du och jag ska finnas på plats. Och även de som finns runt omkring dig. Och du får glädjas. Du får vila ut. Och bara få vara inför honom. Och detta hopp om himlen, det borde ge tröst åt styrka åt varje troende. Tänk, en dag så är jag där. Amen. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Herre, vi tackar dig för att vi den här dagen, den här helgen eller helgona helgen, får tala om himlen och tala om vägen dit och tala om nåden. Herre, ingen av oss kan slå oss för bröstet och säga jag förtjänade, eller jag har varit så duktig, eller jag har gjort det och det. Men Herre, det är din nåd. Det är din nåd som gör att vi kan få fyllas av hopp och framtidstro. Och Herre, både vänta och längta till den dagen där vi får möta dig. Herre, vi tackar dig för din nåd och din kärlek. Och tackar dig Herre för att trots att allting är så trasigt och förgängligt idag, Herre, så kommer du att göra allting nytt en dag. Och Herre, jag tackar dig för att skröpligheter, dålig hörsel och hårbortfall och muskelbortfall och smärtor och allt vad det är, Herre, det får bara försvinna. Och Herre, du gör allting nytt. Och Herre, jag tackar dig för att vi får träffa nära och kära människor, vänner, familjemedlemmar, barn, föräldrar, syskon som vi har fått skiljas ifrån här. Herre, får vi träffa en dag. Och Herre, där din himmel, i din närvaro, det allt får vara perfekt, allt får vara gott. Och Herre, vi älskar dig. Vi älskar dig. Vi älskar dig. Vi älskar dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen.